Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag har en jättestor sak som vi jobbat på länge, runt 2 år, som kommer släppas i höst, jag tror september, oktober. En stor plattform, jättehäftig grej. Och det nämns som så här: inom personlig utveckling, inom lärande, jätteintressant. Men vi kommer söka massa folk till det. Och den första personen vi söker just nu, det är en filmare, klippare, som är också bra på ljussättning. Så att är det så att du vill ha lite nya utmaningar, är det så att du vill jobba med oss, vi söker en heltidstjänst, någon som är anställd i vårat team, som är med oss och utvecklar den här produkten. Så att är det så att du älskar personlig utveckling, är det så att du gillar att filma, är det så att du varit olika typer av filmproduktioner, är det så att du är bra på ljussätta och bra på att klippa, då är du välkommen att mejla. Jag lägger in hans mejl i beskrivningen, art@framgangspodden.se, och det är min högerhand som du kontaktar då, så får vi jättegärna träffa dig och snacka mer. art@framgangspodden.se är det bara att skicka in ett mejl till, men jag lägger också in det i poddbeskrivningen. Nu ska vi lyssna in ett så himla intressant avsnitt, så sjukt sjukt intressant, så vi kör igång direkt. Stort tack att du lyssnar, jag är verkligen jättetacksam för det. Nu kör vi igång.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi träffa en sån här jättespännande person, ett riktigt specialistområde, nämligen Ulf Ellervik, en av Sveriges främsta kemister. Och han är professor i organisk kemi vid Lunds tekniska högskola. Och vi går in på ond kemi. Den senaste boken han har skrivit heter Förgiftad, och vi går in och pratar om just det. Kända giftmord och stater som regelbundet mördar folk med gift. Vi pratar om historien där kungar åt en låg dos för att klara gift. Vi går in på alla olika sorter, ricin, polonium, sarin, nervgas, radioaktiv strålning, talium. De farligaste gifterna som kan döda hundratusentals med en extremt liten dos. Men sen pratar vi också om massor av andra så spännande saker och hur det påverkar kroppen. Ta exempelvis när man är förälskad. Vad är det som händer med kroppen kemiskt just då? Varför kan inte förälskelse vara livet ut? Och vad händer när vi blir kära de första 6 månaderna? Vi går in på botemedel mot cancer som han också forskar på. Vi pratar om vad händer när man känner sig lycklig. Vad händer med kroppen kemiskt när vi är deprimerade? Ja, nu går vi in på ett superintressant avsnitt med en av Sveriges främsta kemister, Ulf Ellevik.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Palleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Ulf Ellevik.
Tack så mycket.
Ellevik.
Det där har jag sagt med om tidigare. En gång till.
Sorry. Varmt välkommen till Framgångspodden, Ulf Ellevik.
Tack så mycket.
Fantastiskt ju.
Ja, där satt den. Absolut, där satt den.
Det måste fan bli rätt första ordet i alla fall.
Tycker jag.
Folk har kallat mig, jag heter Alexander Pärleros. Vissa har ju sagt fel, det värsta felet har de sagt Alexander Päronjuice.
Den var jag inte att leka med.
Men superkul att ha dig här.
Tack själv, kul att vara här.
Jätteroligt, jag har inte haft någon som här som är så bra på att mörda folk.
Det låter inte alls bra det här. Ja. Så jag måste ju då säga att jag är en teoretiker i just det här ämnet,
ja,
inte
exakt.
Praktiker.
Du väl, ja, precis. Jag kan säga så här, jag har ju haft praktiker, eller mer praktiker här. Mm. Men sen så, jag har tänkt på det, jag har haft över 350 intervjuer. Hur många har jag haft här som har dödat folk? För att jag har haft ett gäng som har suttit inne på många år, 28 ja. år, 20 precis, år, 18 ja. år, lite sånt. Och sen så vet man inte riktigt vad som hände i det här skedet. Men det är så här. Så att, men du är i alla fall den som är bäst på att mörda folk av de som
i teorin.
I teorin. Viktigt att säga. Men skulle du kunna berätta lite grann hur du kom in på just det här med kemi?
Med kemi överhuvudtaget eller den mörka sidan?
Nej, men börja med den ljusa sidan.
Vi börjar med den ljusa sidan. Ja, men det var så här, jag är extremt nyfiken. Det är liksom, det är min drivkraft. Jag försöker hela tiden lära mig nya saker. Jag har alltid gjort det. Jag tycker det är vansinnigt kul att liksom upptäcka nya saker. Och från början så var det ju tänkt när jag var liten. Liksom, jag skulle bli arkeolog. För det var häftigt. Liksom. Troligen för att vi bodde i Mellanöstern när jag var liten. Periodvis. Pappa jobbade för FN. Så att vi bott i Gaza bland annat. Och där var vi ju, utflykten därifrån är ju till exempel till pyramiderna i Egypten. Och det är jättehäftigt. Och på den tiden, det här 70-talet, det var öppet på ett lite annat sätt också. Så jag har varit inne hela vägen in i pyramiden. Och det var rätt häftigt.
Har du sett Tutankhamons grav?
Nej, jag har inte varit i Konungens dal faktiskt. Så långt kom vi inte. Men som sagt, inne i pyramiden har jag varit under Sfinxen också.
Så att, Sfinxen?
Ja, precis som den som ligger där utanför pyramiderna. Det finns liksom lite gångar under den också.
Mm.
Så att, det var häftigt.
Jag har aldrig sett en pyramid faktiskt, men det är så otroligt fascinerande.
De är så galet stora.
Alltså det måste vara, och sen så här, jag kan bara tänka mig så här att man står där bara, hur byggde de här? Hur var det möjligt på den tiden?
Och sen när man är riktigt nära så inser man att stenblocken är ju meterstora liksom. Och nu var jag ju mycket mindre också, men jag minns det som att jag såg liksom inte över ett enskilt stenblock ens. Och tänker man så här, det är en bit till upp alltså. Så det är ju fruktansvärt stort. Så, jag skulle bli arkeolog. Sen hände någonting. Jag hittade en instruktionsbok till en kemilåda från 50-60-tal som min pappa hade fått. Och på den tiden, alltså kemilådor, de innehöll ju riktiga grejer på den tiden. Alltså. Så att idag så är de ju oerhört snälla och anpassade, och det är klart rimligt, för mycket av det här var ju inte livsfarligt, men lite farligare än vad jag accepterar idag. Men jag hittade den här instruktionsboken, men alla kemikalier var borta. Så jag tänkte, det här var ju kul alltså. Så att jag började samla på mig glas, och en gång per år fick jag med en förälder och åkte upp till Stockholm, så köpte jag kemikalier på ett kemikalieföretag här. Och det fick man göra på den tiden. Så jag byggde sakta upp ett labb i källaren. Så jag måste vara en av de sista generationen som liksom verkligen labbade i källaren själv.
Dina föräldrar måste ändå känna att vi har en väldigt speciell son.
Ja, men kanske. Det kan ju vara så. Men där upptäckte jag kemin. Liksom. Sen var jag fullständigt förälskad. Jag vet inte riktigt varför, men det är någonting som tilltalar mig med kemin. Dels ser man det utifrån, så är det här att du blandar ihop saker och så byter du färg. Och det är ganska häftigt. Liksom. Men sen är det när man börjar upptäcka molekyler. Då är det riktigt, riktigt häftigt. För jag menar, allting runt omkring oss är molekyler. Vare sig vi vill det eller inte, så är det ju det. Liksom, känner du en lukt, så är det ju en molekyl som liksom fysiskt kommer in i din näsa och går in och sen skickar en signal till hjärnan. Och jag tycker det är vansinnigt häftigt. Så jag blev förälskad i molekyler. Och på den vägen är det liksom.
På den vägen är det?
Ja.
När kände du då att nej, men det här är jag bra på, eller det här är någonting som jag ska ägna en stor del av mitt liv till?
Ja, alltså att jag ska ägna en stor del av mitt liv, det upptäckte jag väl rätt tidigt. Jag började plugga i Lund på kemitekniklinjen till civilingenjör i kemi. Och bli bra på det, men det jobbar jag på. Så att förr eller senare så ska jag komma dit. Så att det är oändligt stort. Jag upptäcker ju nya saker hela tiden liksom, som man har så det funkar. Det är ju det som är så himla kul.
Mm. Finns det så här oändligt lärande?
Ja, skoja. Just nu skriver jag en bok som heter Äckligt, som handlar om sekret. Allting som kommer ut ur vår kropp som vi inte riktigt vill veta av.
Så fantastiskt.
Ja, men det finns ingen sån bok faktiskt. Jag har googlat. Det finns ingenstans en sån bok. Så det är snor och slem och fett hår och du vet, allt man inte vill veta av. Jätteäcklig bok.
Men när kommer den ut då?
Den kommer i höst.
Är det en bok man läser precis när man går och lägger sig eller någon till frukost?
Ja, inte till frukost tror jag. Men, jag menar, visst, men vi är ju lite fascinerade, eller hur?
Men vad har du... Berätta någonting från den boken då som du tycker så här att när du läste på om urin eller avföring.
Just de två är inte med alltså.
Okay.
Att det är saker vi vill bli av med, utan den här är bara saker och ting som vi har faktiskt användning för.
Okay.
Som snor till exempel. Och det är rätt häftigt, men vi producerar ju mer än en liter snor varje dag.
En liter
snor? Ja, visst, men det mesta rinner ju bara bak i halsen och så ner i magen och försvinner. Så det är ju hela tiden ett litet flöde av snor som liksom tar med sig allt skit som du andas in i näsan liksom, så blir av med den.
Och vad tar du vägen sen?
Sen ner i magen och sen så bryts du bara ner och blir näring igen. Så då går det ett varv till. Så att det är ju inget märkligt. Och visst är det intressant, för vi måste ju ha snor. Annars skulle vi ju liksom inte funka. Men samtidigt, så fort det kommer ut i kroppen, är det jätteäckligt. Men att vi sväljer lite av det varje dag, det är liksom, det är lugnt.
Och sen så drar man en härlig puss och kyss och sådär, så tänker man så här,
ja, det är nästa bit.
Så byter man snor med varandra.
Ja,
bara.
Och saliv och allt annat. Men ja. Vi vill ju verkligen inte veta. Jag menar, saliv, det, så länge det är munnen är helt oförmögen att spotta ut, det är ju jätteäckligt.
Jätteäckligt.
Visst är det spännande?
Så sitter man och sväljer en liten snor varje dag. Och sen tycker man att det är någon som går ut snor med på, precis kommit ut lite, äckligt. Eller?
Ja, precis. Och det tycker jag är fascinerande. Så där tänkte jag, det här måste jag gräva lite mer i. Liksom, att ta reda på varför är vi så... Jag menar, alla de här kroppsvätskorna, de är jätteviktiga. Vi skulle inte funka. Och samtidigt tycker de är äckliga. Det här tycker jag var spännande. Så det tänker jag, det ska jag skriva en bok om. Det blir en rätt liten bok som man alltid, du vet, kan ha med sig den i fickan.
Alltid så här, man kan läsa 20 gånger om snor.
Ja, precis.
Ja, men helt fenomenalt. Det är så kul också. Vilket roligt jobb du har.
Att
du får... Absolut. Hoppa in i så mycket spännande ämnen. Ja. Och du är ju verkligen helt olika ämnen. Jag sa det till dig innan att jag kommer fråga dig om att komma hit flera gånger, för att det är flera ämnen nu jag har gjort liksom research på dig, så är det så här, oh, det där är så stort ämne. Typ så här, hur jorden bildades.
Ja, men det är sådana frågor man kan jobba
med. Och det här som du skulle kunna sitta och prata timmar bara om, hur allt det startade.
Men det är väldigt, väldigt kul. Jag menar, grejen är så här, att mitt jobb är ju att jag är professor i kemi. Så mitt jobb är att undervisa studenter och att liksom forska. Så det är mina två jobb som jag har betalt för. Sen har jag, en del av min tjänst är också att visa att kemi är spännande. Och liksom försöka visa för allmänheten att kemi är spännande. Men sen glider jag över i min hobby som är att skriva om det här. Liksom. Så att skriva böcker, det gör jag på kvällarna. Liksom. Det ingår inte i vanliga jobbet. Utan det är, förr var det när ungarna har gått och lagt sig, men nu går de ju lägga sig efter mig. Men det började så. När de gick och la sig satt jag med och började skriva. Skrev ett par timmar varje kväll.
Och du har ju varit, du har också forskat en del på cancer.
Ja, det började så. Nu har jag på att glida över lite mer mot antibiotika. För att det är en så fruktansvärt viktig fråga. Så cancer är, jag ska inte säga att cancer är löst, för det är det verkligen inte, och det är otroligt många sjukdomar. Men det har kommit väldigt många positiva behandlingar de senaste åren bara. Och Nobelpriset bara för några år sedan handlade just om det här, att man liksom ska försöka få immunförsvaret att attackera cancern. Och det här verkar vara mycket, mycket mer effektivt än traditionella småmolekylläkemedel. Så jag tror att vägen kommer gå åt det hållet. Än så länge är det väldigt, väldigt dyrt. Och det är en väldigt personlig behandling. Du måste ju ta reda på vad just din cancer är. Men det kommer ju bli billigare och billigare. Och
men sen så går, går det att bota i stort sett vilken cancer som helst om man har pengar?
Alltså, nu är det lite semantik i det här. Men bota går inte. Du kan inte bota någon sjukdom egentligen. Utan du kan bara liksom se till att kroppen tar hand om det så bra som möjligt. Vad jag tror att cancer kommer bli en sjukdom som vi får leva med, ungefär som HIV. Du kan aldrig bli av med det, men du kan hålla en stången och få ungefär samma livslängd som du hade fått ändå, utan sjukdomen. Så att det är vad jag skulle gissa att vi kommer landa i. Man kommer liksom hålla tillbaka den. Bli aldrig av med den, men du håller tillbaka den. Och sen får du dina 85 år ändå.
Och vad ska man göra för att minimera risken för att själv få cancer?
Ja, det där är jättesvårt. Det är som jag sa, det är ett slags lotteri.
Är det livets lotteri eller är det att man kan göra en viss...
Nej,
du kan säga att 30% kan man ändra själv.
Ja, det kanske är rimligt. Det är jättesvårt att säga. Jag menar, du kan göra ett par riktigt enkla saker. Du kan ju låta bli att röka till exempel. Då brukar man säga att man kan få en 5-7 år extra liv. För att rökning är ju en sak som utan minsta tvekan leder till cancer. Det ökar risken enormt.
Och du som är kemist, vad är det gör?
Vad det gör?
För man drar in ett andetag?
Ja, precis. Med, vad kan det vara? Ett par tusen olika ämnen. Varav kanske 100 är riktigt skadliga och 20 av dem är ordentligt cancerframkallande. Den värsta heter benzapyren. Och den lirkar in sig lite varstans i kroppen och reagerar liksom med vårt DNA och ger mutationer. Så att röka är en jättedålig idé liksom, ur väldigt många perspektiv. Men den kan man ta bort. Då har man gjort en markant skillnad. Men sen är ju problemet att säga att du ska inte äta rött kött, du ska inte göra det här, du ska inte göra det. Och allting leder ju till ökad risk såklart. Men samtidigt så får du ju andra saker tillbaka. Och i de flesta fall så vet man inte. Det är jättesvårt att säga liksom vad som verkligen ger en effekt. Det enda man kan säga, ska man ge ett råd, är att man ska äta varierat. Mycket grönsaker, röra på sig, drick inte för mycket alkohol och rök inte. Så. Ja. De gamla klassiska tråkiga råden liksom.
Ja.
Men sen måste man väga det mot vilket nöje får jag av att äta rött kött, dricka alkohol.
För då kan man få hormoner, oxytocin, eller man kan få serotoninkickar, ja. Och då ger det en positiv grej.
Ja. Så att det är upp till var och en att bestämma. Liksom. För att det är inte så att du kommer få cancer om du äter rött kött, utan det ökar ju bara risken lite grann. Så att, svårt.
Och hur ser det ut just idag om man kollar på att man ska förlänga livet längre med botemedel mot sjukdomar? Vi har coronaviruset nu som har varit, nya, gamla.
Vi kan säga så här, vi har redan lyckats. Vi har lyckats jättebra. För att jag menar, de flesta människor i Sverige kan förvänta sig att få, säg, 75 riktigt bra år. Det är några år i början som du inte kommer ihåg, så de kan vi räkna bort. Och sen så efter 75 så finns risken att du börjar få sjukdomar som gör lite sämre livskvalitet. Men de flesta kommer ju kunna leva till 85 kanske. Och säg att 75 riktigt bra år, det är helt fantastiskt. Så jag tycker att på ett sätt har vi redan lyckats. Vi har ökat medellivslängden med 30 år de senaste 100 åren. Men det har ju egentligen inte gett oss speciellt mycket längre liv. Vad som hänt är att spädbarn inte dör längre. Det är ju det som är den stora skillnaden. Mellan 1910 så dog nästan var tionde spädbarn innan de fyllde ett. Och det är ju en sån jättestor påverkan på medellivslängden. Så att det är ju framförallt där vi har ökat vår medellivslängd. För jag menar, andelen, eller rätt sagt, de som blir riktigt gamla, de har ökat. Det är många fler som blir över 100. Däremot så är det ju inte fler som blir över 105. Utan gränsen verkar gå vid ungefär 105. Det är där, och den har legat så sedan 1700-talet liksom. Så länge vi har statistik så har man sett 105, det är ungefär den längsta livslängden du kan få. Och sen finns det undantag, men de är så himla få. 122 är rekordet just nu. Så att många av dem som blivit riktigt gamla, de har ju varit helt glasklara dessutom. Så de har haft hög livskvalitet.
Men skulle vi kunna bli 150 år?
Alltså det beror ju på, alltså det går ju, det är...
Och så skulle vi kunna bli 150 år i den kropp vi har idag? Eller är det så att man på något sätt måste som en bil byta ut delarna?
Ja, lite så är det ju.
Nej, men för att även om man går där, sen kan man inte sitta i en kanske rullstol och bara vicka lite på ögonen de sista 30-40 åren.
Nej, och på grund av det allt som är risken, annat
så liksom, har man 320 slangar som tar. Bra, nu har vi konstigt hjärta, nu har vi benen här förmultat, att de fick hoppa benen. Så sitter man bara som en...
Nej, du har helt rätt alltså. Och det är ju det som är den stora risken. Och jag menar, det dyker upp så många sjukdomar. Jag menar, cancer är en av dem. Men sen har du hjärt-kärlsjukdomar som dyker upp, och de är också åldersrelaterade. Du har kognitiva sjukdomar, demens av olika slag. Och de dyker också upp, och det är återigen lite lotteri. Så jag menar, ja, du kanske kan förlänga lite grann med olika... Men problemet är ju att kroppen blir sämre och sämre. Våra celler kan inte dela sig hur många gånger som helst. Och vi är ungefär 105, så där någonstans i snitt så har vi inte så mycket mer att ta av. Utan då måste vi liksom få benmärgstransplantationer och sånt här för att liksom fylla på. Och det är frågan om man överlever det när man är 100. Mm. Så att jag tror man ska göra så här. Man ska inte fokusera på att leva jättelänge. Utan istället försöka att få ett riktigt bra liv. Och det är, jag menar, 75 år, det är jättemycket tid. Det gäller ju bara att ta vara på det, men stressar vi igenom den så är det ju inte... Till exempel, du kan ju förlänga livet lite grann genom att svälta dig. Mm-hmm. Så om man är ungefär 80% mätt så räknar man med att man kan få ett antal år till.
Det är så pass alltså?
Ja, i alla djurförsök som har gjorts, så fort man gör kalorirestriktion så ökar livslängden ganska dramatiskt.
Vad beror det på då?
Att man helt enkelt... Det är ju så här, när cellerna delar sig, det är där det blir problem. Drar du ner på din energi så delar de sig inte lika ofta. Och då minskar risken för massa sjukdomar.
Men då handlar det ju om också att är det bara intaget av mat? Vi säger man tränar så behöver man ju mer.
Absolut.
Eller tränar man så behöver man ju mer energi.
Absolut, också. Det måste du. Och då ökar risken igen. Men samtidigt om du inte tränar så mår du inte heller bra. Så att det är ett väldigt svårt spel. Men då kommer vi till riktigt spännande. Jag menar, ponera nu att jag skulle kunna bli 120 då. Om jag är hungrig. Men jag vill inte vara hungrig i 120 år. Jag älskar mat liksom. Uh-huh. Och jag tycker ett glas vin är jättehärligt. Så jag hade inte valt bort det för att få några år till. Jag menar, jag vill verkligen inte vara hungrig.
Nej.
Så att det är val vi får göra.
Ja. Okej. Okay. Ja, intressant. Intressant. Så bara sista frågan här om evigt liv. Tror du att om 200-300 år att vi kommer kunna... Eller vi tar ännu 200-300-400 år. Kommer vi kunna komma till det läget att vi tar våran hjärna och får in det i något typ av chip och får in det till en dator och kan leva längre? Digitalt,
ja, det är ju en spännande... Jag är ju inte alls på den AI-sidan, men det är en spännande tanke. Jag menar, i dagsläget så brukar man säga att en hjärna motsvarar halva internet ungefär. Det var några år sedan, så kanske en fjärdedel av internet då, idag. Och för en hjärna. Och så den informationslagningen har vi ju inte då. Å andra sidan går ju det fruktansvärt fort. Så att vi ökar, så kanske. Men hur ska vi få ut det då? Vi har ju ingen aning hur man ska tanka ut den här informationen heller. Så att, vem vet, intressant. Och jag menar om 300-400 år, jag menar, om vi går tillbaka 400 år, då var det 1600-tal liksom. Vi hade ju inte kunnat förutspå att vi gått runt med smartphones idag. Så att, vem vet. Jättespännande. Men vi kommer inte leva och se det i alla fall, det kan jag vara rätt säker på.
Men vi får fokusera i alla fall på att vara kära och få förälskelse, för det är något som vi mår bra av.
Absolut.
Och det som ni också läste här och hörde vad du har sagt, så var det ett läge jag känner igen mig så enormt mycket i. Och det var när jag själv blev så här jättekär i min fru Ida. Mm. Och då var jag ner och hälsade på min pappa första gången någonsin i Australien, vilket är att det här ska vara ett av mina största moment i hela livet, vilket det också var. Men jag var så tokparalyserad av Ida, vilket gjorde att jag fick 12 000 kronor i mobilräkning och att jag satt och försökte boka om min biljett så jag skulle flyga hem tidigare. Även fast jag satt där med min pappa som var helt fantastisk, var det så att jag sket i det fullständigt, för jag ville bara hem till Ida. Och mina kompisar som också var där, de tyckte jag var helt dum i huvudet.
Ja, men visst är det, det är ju härligt. Okej, lite dålig timing. Ja. Det var det. Men det är ju helt fantastiskt. För när vi blir förälskade, då slår du till ett system i hjärnan verkligen. Som stänger av massa system och man blir av med allt vett liksom.
För det är en kemisk process som skedde här.
Ja, absolut. Utan din hjärna går ju in i ett helt nytt mode liksom. Där ett antal signalsubstanser förändras fullständigt. Ditt dopamin går upp jättemycket, vilket betyder att du är sådär lycklig hela tiden. Och dopamin är jätteviktigt, inte minst för inlärning. Och det här är ju superviktigt. Och en förälskelse ökar jättemycket, så har man en sån riktig kick av det. Sen ändras noradrenalin, vilket gör att man hela tiden är liksom lite nervös, lite på tårna. Hela den här biten som är ju både
får
positivt
och negativt. Så det bara blir en superkock i hela kroppen.
Ja, visst. Ja, men precis. Och sen kommer serotoninet. Och den sjunker ganska mycket. Och det här gör att du fokuserar fullständigt på den du förälskar dig. Och det är ju häftigt alltså. Men jag menar, du får ju fullständigt tunnelseende. Och kan inte göra något annat vettigt liksom. Och sen kommer det riktigt roliga. Det finns ju inga fel hos den man är förälskar dig. Nej. Det finns verkligen inga fel. Och det är så himla häftigt. För sen börjar det dyka upp saker. Men det där, varför har du börjat göra sådär? Det har varit där hela tiden. Det är bara att du inte såg det under den här första förälskelseperioden. Jag visste det.
Jag har en kompis till mig som också blev så att de blev tokkära. Och sen så skaffade de barn ihop direkt bara en månad efter. Och allt är så här. Och planera förlovning, giftermål, allt. Men sen efter, jag tror att det var 6 månader, 9 månader, så fallerar exakt allting.
Ja, nej. Usch, vad hemskt.
Då lärde de känna varandra. Eller de insåg att de inte passade ihop.
Ja. Ja, jo, men så kan det vara. Du är ju ett moln av signalsubstanser i hjärnan som liksom gör att du har inte förmåga att se ut. Jag menar, man kan ju inte prata någon ur en förälskelse heller. Det är helt omöjligt. Det förstärker ju bara effekten. Så att, och det är ju bra att veta om. Men sen är det ju lika bra att veta om att det kommer att gå över. Alla förälskelser kommer att ebba ut. Men att det går över i en annan fas.
Hur länge kan en människa vara förälskad då?
Ja, man brukar säga mellan 1 och 2 år.
1 och 2 år. Ja, och då ungefär. Har man den här kicken.
Ja, precis. Men, och det här är ju det är vårt belöningssystem som kickar in såklart. Och det finns ju, ja, förutom droger finns det ju inget som är så kraftfullt som förälskelse liksom, i vårt belöningssystem. Och det här, det är ju att det är nyhet hela tiden. För belöningssystemet jobbar på nyhet. När det är någonting som du inte, det här är inte träffat på tidigare, då får vi en liten kick. För att det är så himla bra för oss att lära sig nya saker.
Men är det mest effektiva då för att få ett lyckligt liv? Är det då att man direkt när det här försvinner, att man byter relation? Vi säger att man efter 1 till 2 år, varje år, hela livet, får en ny partner.
Det finns absolut förälskelsemissbrukare. För det är ju det är frågan om, att du jagar kicken hela tiden. Samtidigt så är det ju väldigt, den här perioden är ju fantastisk, men den är också väldigt stressande. Och den biten gnager ju lite också. Sen säger folk massa sådana märkliga saker som att ja, men vi har förälskat i varandra hela vårt liv. Liksom. Ja, men det har ni inte. För den går över. Den går alltid över. Men den kan gå över nästa fas. Och det är den som vi liksom inte... Vi liksom blandar ihop de här två faserna. För nästa fas, det är ju den här långsiktiga relationen. Det är inga fyrverkerier varje gång man träffas, men man mår jäkligt bra. Och den ska man komma till. För det är den som ger liksom långsiktig lycka.
Är det något kemiskt som sker där? Är det oxytocin?
Det är oxytocin eller? Som är en av de viktigare signalsubstanserna i den fasen. Och det roliga med oxytocin, det är ju det att det tar ganska lång tid att bygga upp en relation som ger oxytocin. Man brukar säga att kanske tar 8-9 månader. Men om du får förälska dig 1,5 år, då har du ju hyfsat med tid där för att komma in i nästa fas. Och det är liksom troligen det den delvis är till för. För att man, jag menar, vår avkomma är ganska svag. Barn är, det tar lång tid innan de är liksom självständiga. Jämfört med de flesta djur som efter något år så kan de liksom springa iväg och klara sig själva. Men det kan ju liksom inte vi. Så att troligen är det så att det är viktigt för oss liksom att hålla ihop under en hyfsat lång tid så barnen liksom blir relativt vuxna. Det är väl gissningsvis den evolutionära anledningen till att det är som det är. Men den här fasen, så säger jag, att långvariga relationer, den kan ju vara för evigt liksom. Och det här är ju inte bara ens partner som är här, utan här är ju alla de här människor som du sitter ner och trivs med. De är med i den här. Så det är liksom föräldrar och barn och riktigt nära vänner. Husdjur kan vara med till och med. Mm. Men det är där, när du mår bra av att bara, kan man sitta jämt utan att prata om man ändå mår bra, där har du en oxytocinrelation.
Men kan man ha en relation till ett djur på samma sätt som man kan till en människa? Alltså att det kan vara en samma typ av funktion?
Nej, inte samma. Det är ju du får ju inte den kommunikationen såklart. Men du kan ju samtidigt få, bara att ha ett djur är ju väldigt mycket sällskap. Och jag menar att klappa en katt eller hund ger ju jättemycket effekt hos dig. Du mår ju bra av det liksom. Det är ingen tvekan om.
Och vilket hormon är det som kommer ut av?
Nej, det är oxytocin.
Det är oxytocinet. Ja.
Så att, och det är samma sak om vid beröring så frigörs det oxytocin. Men sen, det är ju det som är så jävla häftigt, för att det är ju inte vilken beröring som helst. Men skulle du få en kram av en random person på stan, skulle du inte bli speciellt lycklig av det.
Nej, det är sant.
Så att det är ju beröring, men också att din hjärna, okej, det är rätt person som rör vid mig. Det är det som är det viktiga. Mm. Och det är häftigt. Det är superhäftigt tycker jag.
Om man hoppar in på nästa sak då, och går in på andra sidan, depression.
Ja.
Mm. Vad händer då?
Ja, det är ju, jag har inte jobbat lika mycket med det, men det är ju samma system egentligen. Men då har fortfarande troligen relativt låga serotoninhalter som liksom gör att du kommer liksom inte ut och har fokuserat fortfarande. Du har den här förälskefokus, men nu på något dåligt. Och då frigörs du inte dopamin till exempel. Och det här gör ju att du fastnar i någonting som inte är lycka istället. Och kan också vara rätt svårt att komma ur den där. Och här finns det ju mycket debatt nu. Ska man ta läkemedel för att komma ur det här? Ja, i en del fall kanske du måste det. För det är väldigt svårt. Det bästa är gissningsvis om man kan komma ur det själv eller med hjälp. Och liksom inte behöva gå in kemiskt och göra någonting. Men sen måste man hitta sin egen väg för att komma ut det här. Träning verkar ju vara effektivt nästan alltid liksom. Om jag är stressad så sticker jag alltid ut och springer en mil och sen mår man ju bra som helst. Så att det kan hjälpa liksom vid olika tillstånd. Men som sagt, en del depression är oerhört djupa. Då behöver vi absolut professionell hjälp.
Men finns det några saker som du har sett så att det här gör människor mer lyckliga? Är det att de musik eller är det konst? Är det att de går ut och tränar och löper? Är det att man sitter i sociala sammanhang? Finns det några saker som är så här att om man lyssnar på det här nu och känner så här, okej, jag vill må lite bättre imorgon. Finns det några grejer man ska göra för att må lite bättre imorgon?
Det beror ju på vem du är och vad du har för intressen såklart. Men just det att göra saker på riktigt, liksom, det är värt väldigt, väldigt mycket. Jag tror ju personligen, det finns en del forskning som visar på att våra smartphones, de ger ju inte lycka. Alltså.
Det gör
de inte. De ger ju en omedelbar tillfredsställelse.
Dopamin.
Du kan bara genom att klicka, swipa, vad du nu gör, så får du information som okej. Men samtidigt mättar du liksom systemen. Det är kanske svårt att njuta på riktigt. Utan det är ju för lätta belöningar är vår hjärna är otroligt lat. Får den en lätt belöning tar den ju liksom. Det är därför folk tar droger eller att man bara tittar på telefonen istället för att göra något vettigt. Utan istället ha lite tråkigt och sen så njut när det verkligen är någonting bra. Det är ju liksom ett generellt tips.
Tror du generellt sett att man blir mycket olyckligare? För att snittet i Sverige är väl 3 timmar här för mig, 3-4 timmar i mobilen.
Mycket,
alltså. Och då har folk inte tid att träna eller tid att göra andra grejer.
Nej, jag börjar välja bort saker. Så.
Sen är ju Netflix och de grejerna på också. Så att vi snackar väldigt många timmar som vi gör idag som inte fanns när du var liten. Nej. Faktiskt inte heller när jag var liten. Jag var väl den sista generationen som på något sätt lekte lite mer med kottar eller en frisbee i alla fall.
Jo, men absolut.
Och där är man ju väldigt lycklig. För tänk om man hade fastnat 4 timmar extra per dag hela barndomen. Mm. Vad hade man tagit bort då? Är det kreativitet som hade försvunnit?
Ja, det tror jag.
Är det lycka från barndomen som hade försvunnit? Eller tomhet? Är det alltså vad som helst?
Jag är rädd för att vi behöver, dels behöver vi vara lite uttråkade ibland. Det är inget farligt att vara uttråkad, tvärtom. För då börjar hjärnan jobba liksom. Och jag ser en liten risk i att kreativt arbete försvinner. Och jag ser ju många som jobbar med kreativt. Jag menar, jag är forskare, det är ett kreativt arbete. Skriva böcker, kreativt arbete. Scen, definitivt kreativt. Men att jag tror det är många som väljer bort den här enkla vägen. För att den tar ju bort fokus från det här att göra någonting på riktigt. Jag njuter när jag till exempel skriver böcker. Jag tycker det är fantastiskt. Jag upplever saker hela tiden. Det producerar text. Man ser hur det växer fram sidor. Och det är en otrolig belöning sen på slutet. Jag är en sån här som får belöning på väldigt lång sikt. Jag njuter väldigt mycket av att göra något som tar lång tid. Och skriva en bok tar kanske 8-9 månader. Men då har jag ett mål långt bort som jag jobbar mot. Sen kommer man dit så får man inte den här jättebelöningen, utan man inser att det var ju vägen dit som var det roliga liksom. Mm. Att jobba hela tiden. Och det är väl rätt fantastiskt egentligen. Men jag tror inte alla som fått uppleva det. Så, nej, det är viktigt. Jag tror långsiktiga mål är jätteviktigt.
Och 2011 så kom din första bok, Ond kemi.
Yep.
Som också är väldigt prisad. Den skrev du på 8-9 månader.
Ja, någonstans. Något sånt, ja.
Men det som jag tyckte också var väldigt spännande där, det är att jag kommer in på en historia där med spindlar.
Okej. Okay.
Mm. Med vad LSD...
Ja, just det.
Kan du berätta lite grann om den?
Ja, det här är en fantastisk historia. Den här historien börjar strax efter andra världskriget. Så att Tyskland låg ju liksom i ruiner och man var tvungen att bygga upp Tyskland igen. Och då försökte man hitta forskare som hade liksom överlevt kriget och liksom kunde börja bygga upp. Och här var en forskare som heter Hans Peters. Och han var biolog, han var spindelforskare. Och han ville veta hur spindlar spinner nät. Och det är inte så lätt som man tror. Alltså. Och spindlar har en tendens att bara spinna nät mitt i natten. Mest för att de är så himla stressade. För när de gör det kan de liksom inte sluta och så kommer de fågel äter upp dem. Så de väntar till det är becksvart och sen så mitt i natten spinner de sina nät. Och han tyckte det var lite jobbigt, Hans Peters. Så han frågade en kollega, Peter Witt, på farmakologiska institutionen. Kan du ge dem en drog? Så att de tappar liksom lite tidsuppfattningen. Och det visade vara väldigt lätt. Liksom. Så ger man spindlar sockervatten med droger i så suger de i sig det. Liksom. Och vad som då hände var att näten blev ju helt annorlunda. Så beroende på vilken drog de hade fått så spann de helt olika nät. Så till exempel Mariana gav ett ganska risigt nät, minst sagt. Medan LSD gav det perfekta nätet.
Mm-hmm.
Men den värsta drogen av alla de testade, det var kaffe.
Mm-hmm.
För då blev nätet bara fullständigt. Spindeln hade ingen som helst koll. Det var bara ett virvar av trådar som utformade några flyggrejer. Och då, jag tycker det är en rätt kul intro till hur funkar vi då? Varför kaffe lagligt och LSD är olagligt liksom? Jo, för spindlar så blir det så här och för människor blir det så här liksom. Vi är väldigt, väldigt olika. Och det är väldigt svårt att avgöra om ett ämne liksom är bra eller dåligt eller farligt eller ofarligt. Och just det här, det blir så vansinnigt tydligt liksom med de här drogerna. Och jag kommer inte ihåg hur många de testade, 10-20 stycken. Helt olika nät.
Men kan det vara så att om vi hade fått göra om allting idag, att saker som hade varit lagligt hade blivit olagligt, om man bara kollar allting
absolut
på ett helt annat perspektiv.
Så är det utan minsta tvekan
bara. Fast det är mycket historia,
ja,
som ligger bakom allt,
ja,
och kultur,
ja, klart,
och
det
en jäkla massa skatter som betalas in.
Ja, jo, men det är det ju. Jag menar, och det är ju den drogpolitik vi har idag är ju baserad i historia. Vad har varit acceptabelt under lång tid? Och jag menar då, alkohol har vi haft i tusentals år. Jag menar, hade man uppfunnit alkohol idag så hade den ju säkert varit olaglig. Den ger mycket skador. Men det är omöjligt att göra det såklart. Jag menar, den politiker som skulle säga att alkohol är olagligt idag...
Nej, han hade inte varit politiker längre.
Nej. Samma sak med...
Bara det här, man stannar lite grann på alkohol. Vad är det som är så dåligt med alkohol?
Det finns ju ett par delar av det. Dels så alla våra hjärnor är olika. Vad alkoholen gör är ju att den stänger ner system som i vanliga fall är till där för att lugna ner hjärnan. Så att den stänger av olika bitar. Och sen beroende på hur din hjärna funkar så kommer du få en viss effekt av alkohol. Alla får ungefär samma, man blir trött och lite sånt där. Men vissa människor blir ju våldsamma. Andra människor blir bara trötta. Jag blir mest trött liksom. Jag dricker alkohol och blir jättetrött. Och en del blir ute och slåss. Så att det sker ju väldigt, väldigt mycket våld i anslutning till alkoholförtäring. Så där har vi ett problem. Det hade ju omedelbart slagits ner på om man liksom hade uppfunnit idag.
Ja, det är precis. Då säger man så här, men vadå, vi tillåter inte att man åker bil utan bälte och vi tillåter inte de här hastigheterna på de här elcyklarna. Ja. Men därför ska vi ta en drog där folk är aggressiva. Ja. Är du dum i huvudet?
Eller? Ja, men precis.
Det kostar ju skattepengar. Ja. Det kostar jättemycket om vi tar fängelse. Då måste vi göra det och anställa. Mm.
Så, ja. Och så är det ju, absolut.
Mord.
Och, ja, utan minsta tvekan. Och så är det ju, alla droger har ju sina för- och nackdelar. Anledningen till att vi tar droger är att vi tjuvkopplar oss in på belöningssystemet. Att vi får den här omedelbara belöningen utan att ha jobbat för den. Det är ju det som är en drog. Sen kan man dela in droger. Det är en väldigt berömd undersökning där man gick igenom droger ur flera olika perspektiv. Det vill säga hur farliga är de, vilket beroende har de och vilken social skada har de. Och då målades upp en bild som var rätt tydlig. Det fanns tre klasser av droger. Det fanns de som verkligen är fullständigt livsfarliga. Där har du kokain och heroin och alla de här riktigt tunga grejerna. Och sen fanns det ett litet parti som var relativt ofarligt. Där hittar du katt till exempel. Du hittar faktiskt LSD. Som oerhört liten beroendeframkallande. Det är ingen beroendeframkallande effekt. Och sen har du ett parti i mitten och där hittar du alkohol, tobak, marijuana, amfetamin. En blandning av lagliga och olagliga droger. Som verkligen inte hade självklart om man gjort om narkotikalagstiftningen från början. Och samtidigt det är historiska skäl. Och sen som du säger, det finns en ekonomi i det också. Jag menar, det är klart staten drar in enorma summor i skatt på alkohol och tobak.
Skulle Sverige gå ut med, ja, vi är första landet som förbjuder alkohol, så bara okej. Okay.
Ja, och sen så hade ju det bara blivit smuggling rakt av.
Det hade tagit för människan att vänja sig bort vid den traditionen.
Nej, men USA testade ju. Och det gick ju sådär, minst sagt. Det enda som hände var att maffian tjänade fruktansvärt mycket pengar. Så att, det var en riktigt dålig idé.
Ja.
Men det är intressant. Vi kan liksom inte göra om det. Men däremot så, återigen, jag är stor motståndare mot tobaksrökning. För den ser jag bara skador med. Alltså. Den hade man nog ganska liten effekt och väldigt mycket skador.
Och nu ska vi hoppa in lite grann på din senaste bok. Nu innan sekretboken.
Ja, precis.
Som kommer ut ganska snart också.
Ja, precis.
Och det är ändå två helt olika böcker.
Ja,
där.
Ja, minst sagt.
Det väldigt helt olika är det till och med. Det är som är så himla spännande. Så att om man hoppar in lite grann på den här förgifta boken så är det, du skriver mycket om själva gift i den. Hur man dödar folk.
Ja, och det är ett lite nytt perspektiv på det. Det finns en handfull böcker som handlar om gifter. Och gifter är ju fascinerande. Jag menar, ett ämne som kanske så lite så att du knappt ser det, som faktiskt ändå kan döda dig. Det finns ju en fascination i den mörka sidan. Liksom. Och den här boken har ett lite annan utgångspunkt. Till att börja med så konstaterar jag att det är rätt svårt att ha livet av någon med gifter. Förvånansvärt svårt faktiskt. Och i alla fall om du vill komma undan. Sen har jag tagit fasta på att den här boken handlar faktiskt bara om stater som försöker mörda människor med gift. Och det målar upp en lite annan bild. Sen har sin utgångspunkt i börjar med Fidel Castro på Kuba på 50-60-tal. Och sen går den fram till 2018 som är den sista input 18-19. Och just det här att en stat som ju har alla, de har ju tillgång till allting. Jag menar, de har ju ett labb, de har agenter, de har hur mycket pengar som helst. De borde inte misslyckas, och ändå gör de det. Så här är det en handfull klassiska giftmordsförsök som alla har gemensamt att de faktiskt misslyckades. Och sen, varför misslyckades de och vad blev det för konsekvenser? Och sen går jag in på en handfull mord som också har lyckats och bara berättar hur funkar det här giftet egentligen. Så att då ser man en märklig trend. Det går ju mode i det här också liksom, över tid. Vilka typ av ämnen är det som stater använder och varför använder de det? För det är också en väldigt intressant fråga. Jag menar, i en del fall så tror jag att de egentligen ville att det skulle gå under radarn. Den här personen, ofta är det ju något statsöverhuvud som man vill bli av med. Så att de skulle dö, det skulle se ut som en sjukdom och sen var det borta. Men nu på senare år är det mer och mer tydligt att det här är markeringar. Det ska vara jättetydligt att detta var ett giftmord. Och det ska vara väldigt tydligt vem som faktiskt gjorde det. Men det ska inte gå att lagligt gå tillbaka och liksom säga att det var verkligen det här landet. Utan en tydlig markering och en varning. Och det är ju lite obehagligt minst sagt.
Om vi går in på gifter då, vad är det farligaste giftet?
Det finns så många delar på den frågan. Det giftigaste av alla ämnen, det heter botulinumtoxin. Och där kan du dö av ett tusendels milligram. Så en matsked skulle du kunna ta död på alla människor i Sverige. Det är det giftigaste ämnet vi känner till.
Det är starkt.
Det är det verkligen. Men samtidigt behöver du inte vara orolig för det, för att du kommer aldrig få det i dig. För det är ett ganska känsligt ämne. Det tål inte värme, det går inte att sprida ut. Det försvinner ganska fort. Liksom. På det sättet är det relativt ofarligt. Hade jag tagit en matfärd och liksom kastat upp i luften så hade troligen ingen dött av det.
Men var kommer det ämnet ifrån då? Är det kemiskt framställt?
Nej, det kommer från en bakterie som heter Clostridium botulinum. Som en jordbakterie. Superkänslig bakterie. Den gillar ingenting. Råkar bli perfekta betingelser, vilket den nästan bara blir i konserver. Så här, väldigt lite syre och sen så måste det kommit in såna här jordbakterier och sen så måste det ligga till sig.
Typ en krossad tomatplåtförpackning.
Ja, typ. Där är det något för surt i, så gillar den inte heller. Men
majsburken.
Ja, majsburk, där har vi den. Precis. Det är rökt fisk har det hänt också. För att i bottensediment är det ganska mycket Clostridiumbakterier. Så att det har hänt några gånger om den inte varit tillräckligt uppvärmd. Och då växer den här bakterien till och sen kan man få isen. Och det är ju en botulism heter den typen av matförgiftning. Jättesällsynt, det är något fall var tionde år i Sverige. Så där finns den på riktigt. Och vill du då använda som ett vapen så får du odla de här bakterierna och liksom se till att de får upp mängden av det. Men vad jag vet har ingen människa faktiskt dött av ett mordförsök med botulinumtoxin. Däremot är det många människor som dött av matförgiftningen, men inte av en aktiv där någon faktiskt mördat någon med det. Just för att det är så svårt. Så där har vi ett gift som är farligt för det är så himla starkt. Tittar på cyanid istället så är ju den inte alls lika giftig. Det är kanske uppe på 300-400 milligram, så vi pratar kanske ett kryddmått. Vilket är ju ändå så mycket så att det syns. Och det kan ta livet av dig. Men här är ju mängder med mord som har skett. Och anledningen är att det här är ett ämne som går att få tag på. Det är relativt stabilt. Det går att smyga ner i maten. Och då är frågan vilket av de här två är farligast. Risken är ju mycket, mycket större att någon får tag på cyanid än något av de här extrem högtoxiska ämnena. Och sen har du nervgaser. Som en droppe på handen kan döda dig. Och sen har du drogerna, som de här nya fentanylderivaten. Några av de starkaste finns ett som heter carfentanil. Man använder det bara för att söva elefanter. Det är det enda man använder det till. Så får du ett korn på handen och har lite otur så kan du dö av det. För att det är så fruktansvärt stark drog. Så du bara stänger ner andningen liksom. Så här har du en palett av farliga ämnen.
Om vi börjar med, vi kan ta resin då.
Resin, ja. Mm.
Resin, där fanns ju också ett mord som var väldigt häpnadsväckande, så kallades paraplymordet.
Ja. Och det är en av de första nyheter som jag kommer ihåg. Liksom. Det här var i mitten av 70-talet. Och här skedde alltså hade man skrivit en deckare med det här som utgångspunkt så hade ju ingen trott på den. För att det är så häpnadsväckande story. Det handlar om en man som heter Georgi Markov som bulgarisk dissident. Så han hade kritiserat helt enkelt regeringen i Bulgarien. Det här var ju på andra sidan järnridån. Och han har flytt. Han bodde i London och jobbade för BBC. Och sände radio. BBC sände ju till och med på bulgariska faktiskt. Sen jobbade han även för Radio Free Europe som var en CIA-stödd radiostation. Så att han kritiserade Bulgarien hela tiden. Och till slut så hade han gjort det lite för mycket. Och så man bestämde sig i Bulgarien att man skulle ta livet av honom. Så man skickade en förfrågan till motsvarande KGB, liksom, deras hemliga labb. Och efter något halvår så hade de... Då har de klart den här metoden. Och vad de hade gjort de hade tagit ett paraply och byggt om det i princip. Jag skulle säga att i princip har de byggt upp ett luftgevär med ett paraply. Så när man trycker på en knapp så skjuter den iväg en liten kula. Den här kulan var bara någon millimeter stor och i den var det borrat två hål, jättesmå hål. Och i hålen så hade man fyllt i det här giftiga ämnet resin. Det kommer från resinplantan. Och är också ett toxin. Så att dödlig dos ligger en bra bit under ett milligram. Så att det är mycket, mycket farligt ämne. Där har man fyllt den här lilla kulan. Och sen så hade man en agent. Man skickade en agent till London. Georgi Markov, han hade parkerat sin bil. Han står och väntar. Han skulle bara till andra sidan Themsen för att jobba. Liksom. Och så liksom hugger det till i låret. Och börjar blöda. Han upptäcker den här mannen jämte som har tappat ett paraply. Mannen ursäktar sig lite bruten engelska och försvinner iväg i en taxi. Marco själv går till jobbet, gör ont det här, men det är inte så farligt. Som en finne ungefär, riktigt elak finne. Kvällen börjar må sämre och sämre. Ta in på sjukhus och sen efter ett par dagar dör han. Och ricin är ett märkligt gift. Det är så att den här molekylen, ricinmolekylen, om den tas in i en cell så dör cellen. Den förstör liksom hela det maskineri som ska syntesera proteiner, och kan cellen inte göra det så kommer den dö. Och i princip drabbar det alla typer av vävnad. Utan du får skador överallt. Ett organ är det som kommer dö, eller kommer bli permanent trasigt först, och sen det är det som kommer döda dig. Så det tar ett par dagar. Till att börja med så ville man inte ens obducera, för man, han dog väl bara blodförgiftning ungefär. Men sen så började dyka upp lite för mycket märkligheter, så att man tog ett prov runt det här lilla såret. Och när man pillade det där så hittade man faktiskt slut den här kulan. Men det fanns ingenting i den, utan det var tom. Allt gift hade runnit ut. Men det är också en ledtråd, för det finns inte så många gifter som är så här giftiga. Så man tog faktiskt och provade. Man hade lite resin hemma, det var ett av ämnena man trodde. Så man sköt in det i en gris, och grisen fick ungefär samma symptom och dog också efter ett par dagar. Så aldrig bevisat att det var det, men det är oerhört sannolikt att det var resin. Mm. Sen dök det faktiskt upp en kula till. Så en månad innan så hade också en bulgarisk dissident i Paris råkat ut för samma sak. Men han hade lite mer tur. Här slog kulan in i ryggslutet och gick igenom en tröja, bromsades lite och gick in, men fastnade liksom i fettet. Så att det trängde liksom inte ut tillräckligt mycket gift, så att han klarade sig. Och man kunde plocka ut kulan och hitta lite resin i den.
Vilken tur att han hade bra ryggfett.
Ja, men lite så. Precis, att det inte kom så långt in som kom in i blodet. Det förstår det blir riktigt farligt. Så att det här är ju supersnaskigt, men vilken historia liksom.
Verkligen, det är helt otroligt.
Ja, och sen nystades det upp. Det var flera bulgarer som dog i anslutning till det där på väldigt märkliga sätt. Och ramlade i trappor och allt möjligt. Så att det här liksom... Och sen när öst föll sönder så började dyka upp en del information. Det mesta har förstörts, men man vet i alla fall att det här mordet beställdes. Och man vet ungefär vad de gjorde.
Jag tycker också en annan fascinerande historia var Kim Jong-uns bror.
Ja, precis. Kim Jong-nam.
Kim Jong-nam, ja. Det var ju inte så himla länge sedan.
Nej, det är bara några år sedan.
Och du kan ju dra den
ja,
också sen,
ja, men absolut,
så här, också en ny nivå. Och ja. Det känns också att på det här sättet så skulle det kunna bli i framtiden.
Men lite så. Mm. Vad som hände här, Kim Jong-nam är ju faktiskt äldre än Kim Jong-un, och var ju från början var nog tanken att det var han som skulle ta över i Nordkorea. Men han gjorde ett misstag. Han åkte till Japan på falsk pass för att gå på Disneyland. Och blev påkommen. Sen så var han ute ur den leken.
Låt killen hänga på Disneyland.
Det är ju så, det är så fascinerande här, liksom, framtida diktator. Men han kan inte hålla sig undan Disneyland. Alltså.
Ja, men det
är, jag tycker det är en fantastisk historia, bara den. Alltså.
Den är ju helt... Ja. Så han hoppas att han har en bra dag på Disneyland i alla fall.
Nej, han blev tagen innan. Han var inte ens dit. Ja, visst. Så att han blev utslängd och bodde i Macau. Men då så var han på semester i Malaysia. Och på flygplatsen i Kuala Lumpur så blev han utsatt för ett attentat. Det kom fram två stycken kvinnor. De här kvinnorna är troligen de är lurade också. De trodde att de var med i ett kinesiskt lekprogram. Där de skulle kleta på något i ansiktet på honom, skulle man spela in det, skulle bli jättekul tv liksom. Så att den ena kvinnan kommer fram och kletar en hudkräm i ansiktet på Kim Jong-nam. Sen kommer det intressanta, den andra kvinnan kommer och sprayar någonting i ansiktet på honom. Och bara efter någon minut så börjar han må dåligt och kommer till en informationsdisk, men säckar ihop och dör liksom på väg till sjukhuset.
Alltså, och, så snabbt?
Ja.
Måste det vara timmar?
Ja, absolut. Mm. De här nervgifterna är ju väldigt snabbverkande. Och man var rätt säker på att han blivit förgiftad av VX, som är en nervgas. Det är inte en av de tre klassiska, sarin, tabun och soman, som som tyskarna tog fram innan andra världskriget. Utan det här är en uppföljare på det som britterna tillsammans med amerikanerna tog fram efter andra världskriget. Men det finns ett par märkligheter, för de här båda kvinnorna, de klarar sig ju helt. De har inga skador. Så vad man tror hände, det är att de hade halva molekylen var. Och det här är, det kallas för ett binärt vapen. Det är någonting som framförallt Ryssland jobbar väldigt, väldigt mycket om för att kunna gå runt kemvapenkonventionen. Att man har två ämnen som är lagliga och sen när de blandas så blir det nervgas. Och då kan man ju tänka sig att den ena kvinnan, hon hade liksom halva molekylen, smetade på den. Sen kommer andra att spraya på. Ingen av kvinnorna har fått båda ämnena, så de klarar sig ju. Men nervgasen bildades i ansiktet på Kim Jong-nam. Går inte att bevisa för att det är sanerat, det finns inga spår kvar av det här. Men det skulle kunna vara som så att det här är första gången ett binärt vapen används i ett mord. Och det är ju en oerhört skrämmande framtid liksom. Och det här hände igen med Skripal-fallet i Storbritannien, i Salisbury, också bara för något år sedan. Där man också tror att det var ett binärt vapen.
Vad var det som skedde där?
Där hittade man en tidigare rysk agent, Sergej Skripal, på en parkbänk tillsammans med sin dotter, båda två i väldigt dåligt skick. De hade klassiska nervgassymptom. De liksom var nästan borta, gick ut och in medvetande. Det kom saliv, det skakningar, alla klassiska nervgastecken. De togs in på sjukhus, båda överlevt. Hans dotter Julia verkar inte ha så mycket skador, men Sergej vet vi inte. Det har inte kommit mer information. Där är man rätt säker på att man har släppt att det är ett ämne som heter Novichok, som är en ny typ av nervgas. Och ärligt talat så är faktiskt inte strukturen officiell. Det finns ett par förslag ute som hur den ser ut. Och här tror man ju också att detta smugglas in i form av två ofarliga eller relativt ofarliga ämnen och sen blandas ihop. Och det har en lite tragisk fortsättning i den här historien, för att drygt månader efteråt så kom det in ytterligare två patienter med liknande symptom. Och det visade sig att den ena mannen, han hade hittat en liten parfymflaska i en container, alltså en sopcontainer, liten. Och den hade tagit hem till sin sambo och sen provade de den här. Och det var den som innehöll nervgas. Så troligen har de blandat nervgasen i den här lilla parfymflaskan och sen efter de bara slängt den i sopcontainern.
Vilket oflyt.
Ja, jag skojar. Så att han överlevde men hon dog. Så att, mycket, mycket märkliga historier.
Och hur funkar gifterna? Vad gör de med kroppen?
Ja, vad nervgifterna gör, det är att de går in och, när vi skickar nervsignal, då kommer nerven och sen kommer till exempel muskel. Då skickar den en signal till muskeln att muskeln ska liksom dra ihop sig. Efter ett tag så måste ju muskeln relaxera igen. Den måste ju liksom släppa. Och då finns det ett enzym som liksom kliver bort den här signalsubstansen så att muskeln kan relaxera. Nervgifterna stänger av det enzymet. Så att musklerna kommer inte kunna... De kommer krampa hela tiden. Och krampar alla muskler, vad händer då? Ja, det är ju samma sak som att de inte funkar alls. Man drar ju bara ihop, till slut liksom funkar inte andningen. För att musklerna runt lungorna liksom inte släpper. Så att du dör av kvävning. Så att fruktansvärt obehagligt. Det är mycket ångest när du får i de här.
Om man hoppar in lite grann på fentanyl.
Ja.
Mm. Hur fungerar det?
Fentanyl är ju en drog, det är en opioid. Och de här opioiderna, de är ju smärtstillare. Har ju använts som smärtstillare. Opium har använts som smärtstillare under väldigt lång tid. Samtidigt så påverkar de andra signaler i hjärnan så att det frigörs dopamin. Så man liksom är inne på samma system som alltid liksom i hjärnan när du upplever någonting som är njutningsfullt. Så att det är opioidreceptorer, dopaminreceptorer, alltihopa samverkar. Och så får du en behaglig upplevelse av opium och då den aktiva substansen morfin. Fentanyler är morfinanaloger. De liknar morfin, den riktiga substansen som finns i naturen. Men de är ännu starkare. Och de här kan ju stänga ner system. Så får du tillräckligt mycket kan du stänga av andningen till exempel. Så att, och det här händer ju hela tiden. Jag menar, det dör ju tusentals människor i USA av att de tar överdoser av de här. Och jag menar, till skillnad från många, jag skulle kalla för klassiska typer av narkotika, där människor kanske har en viss koll på vad det är, så kan ju de här vara så fruktansvärt starka. Jag menar, så lite så du inte ser det kan ju vara en dödlig dos. Till skillnad från morfiner där det ändå är mängder som du ser. Så att, och det gör det ju oerhört farligt.
Vad är det som sker med en människa då när den får i sig?
Du stänger bara ner system helt enkelt. Du stänger av andningen, hjärnan, allt stängs ner.
Går det direkt eller tar det tid att man börjar?
Det går relativt snabbt alltså. Du kan ju få, det vi pratar i minuter.
Det är så pass.
Ja. Så att här är det ju, då måste du få motmedel. Och det finns det. Men i Sverige har man ju valt att det är bara läkare som får ge de här Naloxon som är ett motmedel. Och, men jag menar, det är ju en stor risk för poliser. I USA har det ju hänt flera gånger att poliser har fått överdoser när de liksom, ja, råkar sätta handen i sätet på en bil och där har legat liksom fentanylrester. Så att det är fruktansvärt starka gifter. Och de här, de dyker upp hela tiden. Jag menar, det var ju för något år sedan så dömdes ju två bröder i Stockholm för att de hade sålt sådana här preparat över nätet. Och jag tror man har spårat ett 10-15 dödsfall bara till deras försäljning. Sen gick
men köper
ner.
Man det för drogens skull eller köper man det?
Ja. Nej, det är för drogens skull, liksom för drogeffekten.
Så att, men det är väldigt lätt att ta överdoser.
Ja, det är fullständigt livsfarligt. Som sagt, söva elefanter är det enda användningsområdet som finns för de här. De är för starka och går inte att använda som smärtstillare för människa. Liksom.
Och om man spolar tillbaka lite grann till liksom starten på det här förgiftandet som du har varit inne och grottat i.
Ja.
Förr i tiden så läste jag också att man kungar, de åt väldigt små doser gift.
Ja, just det. Ja, men det finns.
För att träna sig själva att klara av gift. Man hade personer som smakade av rätterna innan.
Ja.
Så att det här med att man förgiftar folk, det har funnits länge. Jag läste, jag vet inte vilken mord det var, men det fanns någon som drev någon motell som förgiftade sina så här kunder, jättelite motell i USA.
Ja, det finns
allt möjligt.
Ja, förgiftning har ju funnits under alla tider. Så jag läste senast igår, kejsar i Rom, det är höga risker. Ja, vad de sa, 60% av dem dog våldsamt, 60-70%. Alltså det var så här, det är mycket större sannolikhet att du faktiskt blir mördad på jobbet än att du inte blir det. Medan medeltida kungar var bara 20% risk.
Men kejsar i Rom, det
är det värsta jobb man kan ha alltså.
Ja.
Man får hoppas att det var kul under tiden.
Ja. Hur började man att förgifta folk? Vad var det för drog som var inne då?
De klassiska som har funnits alltid, arsenik har alltid funnits.
Finns det något arsenikmord som du tycker varit intressant?
Alltså den är ju lite, ja, det finns många arsenikmord. Så att jag menar, Erik den 14 blir ju troligen förgiftad med arsenik om vi tittar på svenska sidan. Lite svårt att säga. Många kungar populärt under medeltiden. Men sen tror jag de flesta gifter från början, de togs nog direkt från naturen, från växter. Och det finns ju en uppsjö av giftiga ämnen. Där stormhatt till exempel. Det är en väldigt giftig växt som vi fortfarande har i trädgårdarna. Så att det finns ju gott om giftiga ämnen. Det är ingen tvekan om de här. Det är säkert något av dem som används från början. Så i Grekland så hade man ju två. Där använde man gift som avrättning. Och lite beroende på hur högt uppsatt personen var så hade man två gifter. Så de som var inte tillräckligt högt upp på samhällsstegen, de fick ett gift som gjorde väldigt ont och var förfärligt. Det var väldigt plågsam död, medan de högt uppsatta fick en kombination av gifter som gjorde att det bara liksom blev kall och somnade bort.
Sokrates fick
precis, han fick den tömma giftbägaren. Det var den här blandningen av opium och aconitin här för mig. Så han fick den snälla varianten.
Och hur var den onda varianten då?
Ja, den onda, jag för mig att det var någon stormhatsvariant.
Och vad hände med kroppen då?
Precis, det blir mycket panik och ångest. Plåga, liksom. Ja, precis, det gör väldigt ont och tar rätt lång tid. Så att man visste ju vad man gjorde. Alltså.
Så då blir man lyckligt lottad när man får somna in istället.
Ja, precis. Om du ändå ska dö. Måste du välja instant mellan de två som...
Ja, men då hade man ju tveklöst valt den andra. Ja,
absolut.
Och till... nu då, senaste tiden? Eller vad är det som är inne på att förgifta saker?
Det har ju varit ett handfull potentiella giftmord även i Sverige. Och det är ju lite grann vad du har tillgång till. Det är, finns det giftiga ämnen? Så nu till exempel så var en kvinna som fälldes i det här guldsmedsmordet nu alldeles nyligen. Guldsmeder använder ju cyanid För det behövs liksom för att kunna jobba med guld. Och då hade hon ju tillgång till cyanid. Så det är liksom vad som finns hemma. Förr var det ofta råttgift. Så 50-60-talet så fanns det mycket tallium. Och talliumbaserade råttgifter. Och då var det som var det populära. Tidigare var det arsenik som användes som råttgift. Då var det, utan det är vad som liksom finns. Morfin, opium, det var ju helt receptfritt fram till början av 1900-talet. Så det är också någonting som gick att få tag på. Så att jag skulle säga att det är vad som finns hemma. Mm. Det är det som används.
Är det någon till historia som du blev väldigt fascinerad över? Något typ av mord? Du tyckte det var väldigt intressant.
Ja, nej, det som jag tycker är mest fascinerande, det är faktiskt alla de här mordförsöken på Fidel Castro. Kanske inte så mycket ur ett kemiskt perspektiv, men framförallt ur ett samhällsperspektiv. För att man hävdar, från kubanska källor hävdar man att det var mer än 500 mordförsök på Castro. Vet inte många, men det är ju väldigt, väldigt många. Och så pass att man i USA faktiskt i början av 70-talet tillsatte en kommission för att ta reda på, är det som så att vi faktiskt har beordrat mord på statsöverhuvuden, då bland annat då Fidel Castro. Church Committee heter den här kommissionen. Och kommissionen kom till det fascinerande svaret att ja, amerikanska staten har ägnats åt att lönnmörda utländska statsöverhuvuden. Och bara det att erkänna det tycker jag är fascinerande. Men sen fortsättningen är ännu mer fascinerande. För att sen kom det en presidentorder. Så det finns en presidentorder i USA som säger att man får inte förgifta eller lönnmörda utländska statsöverhuvuden. Och det vet jag inget annat land som ett har erkänt och två faktiskt sagt att vi inte gör det. Mm. Det tycker jag är fascinerande.
Ja.
Just den här, ja, jo, men det gjorde vi. Men det gör vi inte. Det får man inte göra. Är inte det helt otroligt? Det finns ju inget annat land som har erkänt det faktiskt bestämt att nej, det är inte okej.
Okay. Tror du Sverige kan hålla på eller har gjort mycket sånt?
Alltså, vi
jag gillar din min här.
Ja,
här
ja, det är ju fruktansvärt. Nej, det gör jag inte. Jag vet ingenting. Utan jättesvårt att säga. Vi har säkert försökt det på 1700-1800-tal. Jag är så pass naiv att jag tror att vi i en demokrati inte sysslar med det. Jag skulle gissa på att vi inte ägnar oss åt det. Däremot har vi kunskap såklart. Vi har jättemycket kunskap om giftiga ämnen. Men det är ju mer ur ett skyddsperspektiv. Liksom. Vad skulle hända om det skulle bli en nervgasattack i Sverige? Det är någonting som myndigheterna ändå måste... Det är ändå en möjlighet som man måste planera för. Men nej, jag skulle nog säga att Sverige inte ägnar sig åt det.
Om vi går in på lite radioaktivitet, så radioaktiv strålning.
Ja.
Kan du berätta lite grann hur det fungerar?
Ja, det här är det som jag skrivit om är framförallt ett ämne som heter polonium. Och polonium är ett otroligt giftigt ämne, men det är inte giftigt på ett kemiskt sätt. Utan det är inte liksom kemin i sig som ger giftigheten, utan det här är en alfastrålare. Det finns en handfull olika varianter på radioaktiv strålning, alfa, beta, gamma. Och de här har olika energi. Alfastrålning stoppas av ett pappersark. Betastrålning stoppas av kanske en plexiglasskiva eller något sånt här. Medan gammastrålning går igenom det mesta, där måste ha tjocka lager av bly. Det här betyder ju att i de flesta fall alfastrålar, jag menar, skulle man ha en alfastrålare här inne och den skulle liksom inte komma igenom vår hud. Så på det sättet är den rätt ofarlig. Men får du in den i kroppen, då kommer ju inte strålningen ut. Utan då kommer all energi tas upp av cellerna i din kropp. Och de kommer att förstöras. Och när man dör av strålning, så då är det vilken dos man fått i sig. Det vill säga, hur mycket radioaktiv strålning har du tagit upp? Och den här adderas ju hela tiden. Utan du, när du har uppnått en viss stråldos, så är ett organ förstört. Och i fallet med polonium så är det fruktansvärt små mängder. Det är ju bråkdelar av milligram. Och det här, får man det i sig, så kommer du dö. Det finns liksom ingen chans att överleva det här. Det kommer ta ett par veckor. Men sen har du kommit upp i den här dosen. Du får liksom inte ut det igen. Det är otroligt små mängder. Du får inte ut det igen. Det ligger där och strålar. Och i det här fallet som jag skriver om, Litvinenko. affären så visste man inte om vad det var alls. Och problemet med de här alfastrålarna är att de går inte att mäta med till exempel en Geigermätare. Det går liksom inte bara att gå och mäta det, utan man måste veta vad man letar efter. Och då är det jättelätt att hitta det. Och det här är ett fall där man vet det var ryska agenter som tog livet av Alexander Litvinenko. Tredje gången gilt dessutom. De har gjort två försök innan. Och de använde just polonium. Och ur nästan alla perspektiv är det kanske ett av de sämsta ämnena man kan tänka sig. För att om du verkligen vet vad du letar efter så hittar man det. Så de här agenterna, man kunde alltså spåra dem via en radioaktiva strålning. Man hittar dem, man såg precis vilka nattklubbar de varit i, vilken stol de satt i på planet. Man kunde se precis hur de hade rört sig i London.
Mm-hmm.
Och samtidigt så hade de hanterat det här, de kan inte veta vad det var de jobbar med. För att de hade hällt ut i vasken, de hade spolat ner i toan, de hade torkat upp en handduk. Och totalt sett så var det hundratals byggnader i London som är alltså kontaminerade med radioaktiv strålning. Och man hade fått slänga det här hotellet, eller flera av de hotell de bodde på, att slänga ut inredningen och måla om och liksom för att bli av med det här. Kostat många hundra miljoner.
De själva?
Alltså de har ju inte fått det i sig. De har bara fått det utanpå. De har definitivt fått strålning. En av dem hade strålskador. Men ingenting som de dog av. Medan då Litvinenko fick i sig en tillräckligt stor dos och avled av det här.
Och då använder de te, va?
Ja. Mm.
Första gången, det var tre gånger.
Ja, och tredje gången när det lyckades så var det lite halvjummet avslaget te i en tekanna. Den här tekannan strålar ju jättemycket fortfarande liksom. Så att nu har väl börjat klinga av, men det var ingen tvekan om vad mordvapnet var. Det var inte.
Vet man hur de gjorde då? Tog de sig in på någon restaurang? Och
i det här fallet, de hade med sig det på det var ett möte på en restaurang. Och,
med sen, honom?
Ja, ja. För att han var ju också ryss och i säkerhetsbranschen. Han avhoppade ryss och i säkerhetsbranschen och hade mycket kontakt med andra ryssar. Så han litar ju på den här kontakten.
Mm.
Så mycket, mycket märkligt mord. Och som sagt, hade man inte hittat och förstått att det var radioaktivitet så hade man ju aldrig märkt det här. Så att det är svårt att veta om detta skulle gå under radarn eller om det skulle poppa upp. Jättesvårt att säga. Mycket märkligt. Men som sagt, stora delar av London var radioaktivt.
Och hur ser du framtidens krigsföring eller terrorismen skulle kunna se ut?
Det är en obehaglig fråga. Man kallar ju kemiska vapen för fattigmans kärnvapen. Just polonium behöver vi inte vara oroade för. Menar, du behöver ju en kärnreaktor för att framställa det. Och det kostar ju otroliga summor. Däremot de här kemiska stridsmedlen är ju, de är relativt lätta att göra och de är billiga. Du behöver fortfarande, jag en privatperson skulle i teorin kunna göra de här, men du måste få tag på ämnena. De här ämnena är som sagt hårt reglerade så att man ska inte få tag på dem. Men för en stat är det ju jätteenkelt. Du kanske får gå runt lite grann för att köpa ämnena, men till slut hittar du dem. Det är inget problem. Och sen kan du framställa dem här. Så att, ja, det finns nog risk att vi kommer se kemiska vapen. Som tur var är de ju så pass giftiga att till exempel en terrorist att de inte kan hantera det. Att de själva skadas innan de hinner vidare med det.
Det kanske avskräcker lite grann också.
Ja, kanske. Hittills de enda stora terrorattacken, det är den japanska sekten Aum Shinrikyo 1996 i Tokyo, tunnelbanan. De gjorde en storskalig attack med sarin, en nervgas.
Vad skedde då? Hur många var det som...
Det var,
för jag tror att jag har en svag, så här, jag minns av det, för att jag för mig då att man var själv så himla rädd för att åka tunnelbana, ja. För man tänkte på det, för det där målades också upp,
ja, väldigt visst. Stort. Ja, vad de gjorde var att de hade ett antal personer utsatta med burkar med sarin på flera tunnelbanetåg, och alla tunnelbanor var på väg mot Kazumi Gaseki-stationen i Tokyo, som är liksom där regeringen sitter. Och sen stack de hål på de här och hoppar av tåget liksom, och sen börjar rinna ut nervgas. Det som skedde här som är intressant, det är att de japanska myndigheterna så snabbt förstod att det var fråga om nervgas. Och det räddade livet på väldigt många människor. Så att totalt sett var det kanske 3000 som drabbades, men jag för mig att det var bara 12 som dog. Vilket är ett under med tanke på hur mycket sarin det var och hur farligt det är. Och det är helt och hållet att de så snabbt förstod vad det var och vad man ska göra åt det. Så man kan sätta in motmedel mot nervgasen. Och det gjorde man också, som sagt, bara inom citationstecken 12 döda. Mm. Och det hade kunnat bli mycket, mycket värre. Och jag menar, jag vet inte hur väl, om det skulle hända i Sverige. Det gäller ju att någon förstår vad det är, liksom. Och sen kan börja ta hand om det.
Ser du några risker då för framtiden? Att det kommer bli, genom att med internet blir större och större, det är lättare att beställa saker över nätet. Man skulle kunna sitta hemma, och förr i tiden så skulle man behöva vara i ett labb och göra allt det där. Det är jättetufft att få tag på. Ja. Nu ska du kunna beställa två olika ämnen.
Ja, nej, som tur var kan du inte göra det. För de är väldigt hårt reglerade, alla de här ämnena. Du måste vara en forskningsinstitution i princip för att kunna köpa den här typen av ämnen. Så att det gör det ju lite svårare, som tur var. Kunskapen har ju alltid funnits. Och det är klart idag att den är otroligt lättillgänglig. Jag menar, det tar ju inte mer än några sekunder att googla upp ett recept på hur man ska göra nervgas. Men återigen så är vi där. Du behöver ju fortfarande ha ett labb. För annars kommer ju du själv dö när du gör det. För jag menar, det här är ju högtoxiska ämnen. Räcker med droppar på handen så då kommer du själv inte klara dig. Så att det kräver ju väldigt mycket kemisk kompetens för att kunna göra de här ämnena. Och det tror jag kommer att det gör det lite svårare. Men det finns exempel på privatpersoner som försökt koka nervgas, liksom.
Och hur faktiskt gör man då?
Det får du googla.
Det får googla, det är ingen bra.
Nej, men det är inte, det är en kemisk syntes, så att det är liksom en handfull steg som måste genomföras. Men det är liksom ingenting som på något sätt är jättekomplicerat.
Hur ser framtiden ut för dig nu?
Nu, ja, jag jobbar.
Jobbar på sekretboken.
Jobbar precis. En riktigt äcklig bok, hoppas jag. Mm. Så jag sitter och skriver om ett av de minst äckliga, bröstmjölk just nu. Mm. Men ett otroligt fascinerande vätska. Men det är ju otroligt intressant hur det är ju ärligt talat den enda ämne som tillverkas bara för att ge näring till en annan person. Det är helt fascinerande när man tänker på det, eller hur? Mm. Så att en person tillverkar ett näringsämne till, ja, i det här fallet spädbarn då. Och det är otroligt häftigt, liksom. Så mycket näring och så mycket ämnen som hjälper barnet, liksom, att med immunförsvar och allt sånt där. Otroligt fascinerande.
Så att, är det bra bröstmjölk? Alltså, vi brukar ju vara en diskussion om så här amning, ja, kontra om man ska ge ersättning.
Ja, alltså det finns ju, det här är ju gjort för spädbarn. Det är ju, det finns allt som är helt omöjligt att få in i även riktigt bra ersättning. Så att jag menar, Världshälsoorganisationen är ju glasklara. Det är liksom, amning är väldigt, väldigt bra.
Och då stärker det immunförsvaret? Stärker...
Ja, absolut. Mm. Och det finns ju vissa fördelar, men det är ett system, både kvinnor och barnet påverkas ju vid amningen, liksom. För amningen sätter igång system som gör att läker ihop bättre efter en förlossning. Och, så att det är ett fascinerande samspel. Jag menar, det finns en anledning till att däggdjur är så... vi har klarat oss så bra, liksom. Det är vi och inte dinosaurierna som tagit över jorden.
Mm. Jag tycker det är så fascinerande också att när min fru Ida var gravid också, att hon kunde komma in i ett rum och sen bara höra typ ett barnskrik, ja, på TV. Ja. Och sen börjar den här kemiska processen, ja, starta igång. Brösten börjar,
ja,
rinna.
Ja, på grund, visst är det häftigt.
Och hon har inte, ja, ens liksom kopplat, nej, det, men kroppen har kopplat,
precis,
det.
Precis, och det är det jag tycker är så fascinerande. Så det är ju... till skillnad från snor och slem och allt annat som vi inte vet av, så är ju bröstmjölk det är den positiva ämnet i den här boken.
Berätta någonting om slidsekret. Eller, ja, kallar man det? Slidsekret?
Ja, eller vaginalsekret. Ja, det kommer den. Den ska jag skriva snart.
Ja, så du inte...
Den är jag inte klar med.
Nej.
Men den finns med. Däremot fascinerande historia om sperma. Alltså.
Ja.
Så att, och den, framförallt lukten av sperma, tycker jag är väldigt fascinerande.
Mm-hmm.
För det är en handfull ämnen som ger den här, eller egentligen ett ämne framförallt, som ger den här väldigt, väldigt speciella lukten. Och det är lite intressant att ganska många växter producerar den här. Så jag och min fru var i Barcelona för några år sedan, och sen så var vi uppe i Parc Güell, den här skulpturparken. Och sen så sa han, alltså, luktar ju väldigt märkligt där. Ja, det gör det ju. Du vet vad det är, va? Nej, alltså, jag känner igen, men det är jättemärklig lukt, liksom. Så här. Alltså det är ju sperma, det luktar. Och det är så, ah! Ja, då visar det, är rätt många träd som ger ifrån sig det här under blomningen. Och där uppe i Park Güell så var det, alltså det var ju nästan att det inte gick att vara där, för det var en sån fruktansvärt intensiv spermalukt.
Trevligt att köra en picknick.
Ja, nej alltså, men det är ju roligt innan vi liksom, lukter är ju så här, de är ju väldigt svåra att sätta. Tills man får ihop den där kopplingen så här.
Ja, sen, man måste ju ha det på tungan ganska länge.
Och här liksom, och när jag väl berättat här, och så här, jag vet inte om jag var därifrån, för det var så himla intensiv lukt. Och det tycker jag är en rätt kul historia. Och det här finns på jättemånga ställen, det här ämnet. Så att,
och vet man, eller har du kommit fram till varför den lukten finns i sperman? Det finns någon typ av funktion?
Ja, det gör det absolut. Det är så här att slidan är i huvudsak, och livmodern är i huvudsak ganska lågt pH. Det är surt. Och spermierna klarar inte det. Då måste de själv ta med sig en bas som neutraliserar det här pH-t. Mm. Och det är ämnen som heter spermidin och spermin och putrescin och kadaverin. Och de här liksom följer med och neutraliserar så att spermierna liksom ska överleva. Och de ämnena bildar då det här luktande ämnet. Som en ren bil. Det finns ingen anledning att det ska lukta, det finns ingen vinst i sig. Men det råkar bildas på köpet på grund av att du måste neutralisera vägen, annars klarar de sig inte. Det är spännande.
Alltså vilka bra kemister som har byggt de här funktionerna en gång i tiden.
Ja, men det är rätt häftiga system. Sen samtidigt är det ju väldigt komplicerade system. Alltså, jag menar, hade man designat det idag så hade det ju funkat på ett helt annat sätt. Så ja. Men det är fascinerande när man liksom nystar upp såna här detaljer.
Är det någonting som sker där när du varit inne i de här bitarna när barn blir till? Eller vad är det som, är det något liksom läge som gör, eller någon molekyl som kommer med en annan molekyl som skapar något nytt eller någon ny molekyl?
Ja, alltså det är ju otroligt fascinerande. Jag menar, till exempel när spermien kommer fram till ägget så måste den ju ta sig in, och när den väl tar sig in så stänger den ju fullständigt så ingen annan spermie kan komma in. Och det är ju kemi alltihopa, det ändrar ju fullständigt ytan och sen är det tvärstopp. Och det tycker jag är fascinerande.
Är det spermien som gör det, eller ägget?
Alltså det är ju ett samspel av dem. När spermien liksom smälter ihop, då frigörs det i ägget så att den liksom stänger av. Det är ju troligen ägget som har informationen. Ja, men spermien har otroligt lite information. Det är en av de minsta celler som finns. Men ägget är den största cellen som finns. Så att, men just det att systemet liksom bara så, nu är vi färdiga. Stopp.
Nu är vi klara. Mm. Ja, fabriken är stängd.
Ja, verkligen. Nu får du vänta länge till nästa gång. Ja, jag tycker det är otroligt fascinerande. Ja. Så att, och då är vi återigen, ja, men det här är ju livet själv. Och samtidigt är det lite sådär äckligt ändå. Med kroppsvätskor rent allmänt. Alltså det är ju någonting som vi är lite... Och jag menar, som vi pratar om bröstmjölk. Det är ju fullständigt fantastiskt, vilken näring. Men skulle någon ställa så servera det på en restaurang så skulle det bli ramaskri. Alltså. Mm. Så att det har hänt.
Men sen kan vi ju äta helt andra saker. Som absolut. Man egentligen säger, vad är skillnaden? Men ta bara så här, komjölk.
Ja. Ja, men absolut.
Det är okej. Okay. Ja, ja. Det får man absolut. I sin kaffe.
Ja, exakt.
Men man kan inte ta men bröstmjölk i kaffe. Nej. Då hade man ju blivit polisanmält.
Ja, troligen. Och samma sak, du vill inte ha grismjölk. Det är inte sålt så bra. Och jag menar, den har ganska... Troligen hade vi kunnat lära oss det också. Anledningen till att vi inte dricker grismjölk är att det är så himla svårt att till skillnad från kor liksom så är det lätt att mjölka. Det är inte så lätt att mjölka grisar. Så det är troligen därför som vi inte dricker grismjölk. Annars hade det varit precis lika bra. Och idag så att grismjölk, nej, skulle jag aldrig liksom. Och jag tycker det är otroligt fascinerande hur vi låser in oss i tankebanor.
Ja, men det är så här kultur verkligen.
Ja, absolut.
Och du sa att man hade serverat bröstmjölk någon gång.
Alltså det finns ju en handfull restauranger som har liksom sådär, som ska vara lite avantgard och det är, men det blir ju ramaskri alltså.
Ja, det är sant. Och till antibiotika bara. Mm. Du är inne nu ganska mycket på antibiotika. Mm. Och där har det också varit en sak mycket kring att vi har en gång i tiden tagit för mycket antibiotika, vilket gör att det är ännu mer ännu hårdare restriktioner idag på att ta antibiotika. Mm.
Och jag menar, där är vi duktiga i norra Europa. Vi har ju mycket, mycket mindre antibiotikaresistens än i södra Europa. Där man har en mycket mer frikostig förskrivning. Och det är ju helt rätt. Man ska inte ta antibiotika onödan. Jag menar, det bästa man skulle kunna göra i folkupplysningen det är att få människor att begripa skillnaden på virus och bakterier. För ett virus så hjälper inte penicillin mot. Som förkylning, det är en virussjukdom, influensa, en virussjukdom. Du kan ha hur mycket antibiotika som helst, men det hjälper inte. Däremot har du en bakterieinfektion, då är det ju jätteviktigt att det finns antibiotika att ta till. Jag menar det är en historia som jag tycker är fascinerande. Det är bara 1900-talet så var sonen till den amerikanska presidenten, nu kommer jag inte ihåg vilken det var, Coolidge kanske. Sonen var kanske 10 år och hade lite bråttom ut när han skulle spela tennis med syskon. Så han inte får på sig strumpor i tennisskorna. Så han fick en blåsa på lilltån. Den här blåsan blev infekterad. Han fick blodförgiftning och han dog.
Uff.
Ja, men precis. Och nu pratar vi alltså presidentsonen. Man kan ju ana att man satt in de bästa läkarna. Och han dog av en blåsa på lilltån. 1900 blankt.
Oflytt.
Ja, och dit, ja men dit är vi på väg igen. Jag menar, idag så är det bara att sätta in penicillin och så är det fine. Men om vi inte har penicillin längre, du vill inte dö av en blåsa på lilltån. Som ändå var en realitet. Och har vi ingen penicillin, jag menar, vi måste hitta många, många nya familjer av läkemedel inom den närmsta 50-årsperioden. Och vi har liksom inte hittat någon än så länge.
Aha, så det här är verkligen en risk.
Ja, gud, det är jätteriskare. Vi behöver sätta in hur mycket resurser som helst på det här. Problemet är
det för att sjukdomarna eller de virusen, bakterierna
ja,
utvecklar sig snabbare?
Ja, och de utvecklar skydd mot antibiotikan. Så de lär sig hantera antibiotikan. Så antibiotikan biter inte längre. Och det gör ju att...
Har vi märkt fall av det idag?
Ja, det dör ju tiotusentals människor varje år i Europa.
Och då ger man dem antibiotika, men viruset...
Men bakterierna överlever det, ja.
Och är det för att de har tagit det för många gånger då?
Nej, inte, det är inte individen, utan det är bakterierna som har lärt sig.
Så att man kan bli smittad av någon så att det blir som en epidemi. Så det spelar ingen roll, om jag aldrig tagit hela mitt liv så har jag så här 7 gånger till godo. Det spelar ingen roll. De har utvecklat sig själv, så kommer de och då är det så här.
Och då måste vi ha ny antibiotika. Och hittills har vi inte hittat någon. En anledning är att det finns ingen... Det går inte att tjäna pengar på antibiotika. Det är så att läkemedelsbolagen satsar inte pengar på det, utan det här måste stater gå in och göra. Och nu har de börjat vakna. Politikerna har sakta börjat vakna och inse att det här är ett jätteproblem. Och här måste till statliga medel så att man liksom kan... Nu har det börjat utlysas en del stora forskningsprojekt kring det här, och det är super, super viktigt.
Och är det lätt att hitta? Eller det är ju,
nej, det är helt uppenbart jättesvårt.
Det är jättesvårt, men ser man att man... Vet teoretiskt hur man ska kunna hitta det?
Nej, eller är det, nej, så här att det är det, men vi har mycket idéer. Och grejen är att vi måste gå runt. Vad vi måste göra är att vi måste hitta läkemedel som inte dödar bakterier. För när de dödar så blir det väldigt, väldigt hårt tryck på dem att överleva. Och då utvecklar de resistens mycket snabbare. Så vi försöker göra att vi försöker lura bakterier istället. Så att de inte hittar, de kan inte... Mm. Ja, så helt andra sätt att få dem att tycka att okej, det är rätt okej här, men jag behöver inte infektera. Så de dör inte, och det är viktigt. Så att försöka hitta nya läkemedel som inte dödar bakterier, men se till att lura dem. Så att, och där är det mycket forskning. Sen det är forskning som gör att man försöker stänga av det läkemedel som gör att bakterierna blir känsliga för penicillin igen. Så att det är så många, det finns jättemycket idéer och det kommer komma fram, men det går lite för långsamt.
Men vad tror du då? Tror du att man kommer att lösa det?
Ja, det tror jag. Det tror jag absolut.
Men i tid? Eller frågan är nu. Det kan till och med vara så att det är för sent redan idag.
Ja, men det är det ju. Även 1900 blankt så var ju... Folk hade ju ett gott liv. Men det fanns en ganska hög risk att du faktiskt dog i en infektion. Och vad vi kommer tillbaka, vi kommer fortfarande till samhället med relativt... Vi har ett gott liv. Men vi har den här risken som har gått upp att du dör av en infektion igen. Och det vill du ju inte. Du vill ju kunna, jag menar, pest till exempel. Pest är ju en fullständigt ofarlig sjukdom idag, eftersom det är så lätt att sätta in penicillin. 1300-talet så dog liksom en tredjedel av Europa. Mm. Så att, och dit vill vi ju inte igen. Så att det gäller liksom att hitta nya läkemedel. Nu kommer pest troligen inte vara ett problem, men det finns många andra sjukdomar som är illa.
Exempelvis på någon?
Nej, men det är ju blodförgiftningar och liknande. Liksom, att du får i det bakterier som egentligen borde kunna bekämpas rätt lätt. Lunginflammationer. Mm. Så att tuberkulos är på väg fram. Och, jag menar, det finns mycket som inte är helt lätt att slå ut idag. Det vill vi inte ha.
Nej, det vill vi verkligen inte. Och det finns ju jättemycket att prata med dig om och fråga dig. Så jag vill bara tacka så stort, stort tack att du var med.
Tack själv, det var otroligt trevligt att prata med dig.
Ja, men verkligen. Timmarna har bara, det bara flyger förbi. Nu har vi suttit i 2 timmar. Jesus. Och man bara öser in med frågor. Jag tänker på frågor hela tiden. Bra, du måste prata vaccin, det är inte... Men det finns massor, men vi får spara på det. Så får jag tacka dig så hemskt mycket att Absolut. Du tog tid, Ulf.
Ja, tack så mycket.
Fram Gang Spotting with Alexander Prelleros.
Hoppas du gillar det här avsnittet, och är det så att du vill ha de bästa sakerna från det här avsnittet och från andra avsnitt, så gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Sen får du jättegärna hänga med mig på Instagram. På stories lägger jag upp allt som händer varje dag. Men på Instagram, alltså på alla inlägg, då tar vi de bästa sakerna från podden, de bästa lärdomarna. Jag, Art och Ida tar en bra grej varje dag med de bästa verktygen, knepen, nycklarna och postar det. Så att kolla jättegärna in dem. Det är liksom de bästa sakerna jag har lärt mig hela mitt liv och lär mig av mina gäster. Nästa avsnitt, det är ingen mindre än den första kungligheten, prinsessan Märta Louise. Och hon är en väldigt spännande person. Hon har varit runt över hela världen och är väldigt spirituell. Hon är inne i den andliga världen, så det blir väldigt mycket prat om det som jag själv tycker är extremt intressant. Hypnos. Ja, så att lyssna in det. Den första kungligheten i framgångspodden, prinsessan Märta Louise af Norge. Så det lyssnar vi in då. Ha en magiskt bra vecka och stort, stort, stort tack att du lyssnar. Ha det bäst. Hej då!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.